Ja, det är ju en kontrasternas helg, julen. Den mysiga julkrubban, det lilla barnet och åsnor och kor och kalvar som står bredvid och nästan har en gloria de också på huvudet. Och så kommer annandagen som är ett helt annat budskap, martyrernas dag. Och det betyder ju alltså att den som tar det här lilla barnet och hans budskap på allvar kan få i uppgift att vittna, att berätta och på det viset sprida kunskapen vidare. Och det är förenat med en risk. Budskapet är inte alltid välkommet. Och det kan vara så ovälkommet ibland att man är villig att ge sig på den som berättade. Jag tänkte få börja med ett självvittnesbörd från Gamla testamentet. Det är profeten Jeremia i det 20:e kapitlet och 7:e versen. Du, Herre, övertalade mig och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje. Alla hånar mig, ty så ofta jag talar måste jag klaga över våld och förtryck. Måste jag ropa till Herrens ord drar över mig spott och spe hela dagen. Men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den, men kunde det inte. Jag hör många förtala mig, det är skräck från alla håll. Ange honom. Ja, vi ska ange honom. Alla som stått mig nära väntar på att jag ska falla. Kanske låter han lura sig så att vi blir honom övermäktiga och kan hämnas på honom. Men Herren är med mig som en mäktig hjälte. Därför ska mina förföljare komma på skam, på fall och inte bli mig övermäktiga. Ja, Herren övertalade honom och han lät sig övertalas. Och han fick peka på mycket som var fel i samtiden. Och på det viset dra på sig mycket kritik, mycket fiendskap. Att vittna är ju långt ifrån alltid riskfritt. Vi tänker att du står på banken och ska göra några transaktioner med dina aktier eller vad det kan vara. Plötsligt kommer det in tre killar med rånarluva. Det står Hells Angels på baksidan på dem. Så det är ingen tvekan om var de kommer ifrån. Och du blir vittne. Du ser hur de rånar. Och så småningom så får man fast de här killarna. Och så ska du vittna i rätten. Och då vet du att det sitter många från samma motorcykelgäng på åskådarbänk. De tar noga reda på vem du är för att du ska få betala ett pris för ditt vittnesbörd. Eller om man protesterade mot Stalins terrorvälde i Stalins Sovjet. Du vet, det var en sak att sitta i USA och kritisera Stalin. Det kunde vara riskabelt nog, han hade många agenter. Men att sitta i Moskva och göra det var något helt annat. För där hade man koll på sina gubbar. Och det dröjde inte länge för man satt i Lubjanka-fängelset med en pistolmynning framför näsan. Det kan alltså ha sina risker att tala om rättfärdighet i en värld där rättfärdighet är en bristvara. Så enkelt är det. Och om vi bara tar ett exempel som knyter an lite grann till det som Claes läste nyss. Alltså, Petrus och Johannes hade ju gått till templet för att be en eftermiddagsbön. Klockan 3, och där sitter en man och tigger. Han är handikappad sedan födseln. Och han får en Guds ingivelse i Petrus och säger till när mannen står upp på dina fötter. Det har han ju aldrig kunnat göra. Men plötsligt kan han. Och han inte bara kan stå på benen, han kan gå på dem också och springa. Och det blir ju en chockvåg genom stan. Wow! Och så fanns det människor i toppen på hierarkin som kände sin ställning hotad. Och de förbjöd alltså apostlarna att predika och framförallt att hela det sjuka på det där viset. Och lite senare när de på nytt står inför stora rådet så står det så här, det är apostlagärningarna, ja det är 4:7, ja. De förde fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem: ni folkets rådsherrar och äldste, eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man och tillfrågas hur han har blivit botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Ja, här står alltså Petrus på de anklagades bänk. Och han är fräck nog att anklaga dem som anklagar honom. Och det är ju en intressant grej. Han står alltså helt värnlös och vittnar ändå om vem det är som egentligen står för orättfärdigheten i sammanhanget. Och det kan ju leda till att han blir huvudet kortare inom kort. Nu blev det inte så den gången, men han tog den risken. Och det är alltså precis detsamma som att sitta i Moskva och kritisera Stalin. Man vinner i trovärdighet. Och kyrkan har ju genom historien alltid varit som trovärdigast när den varit maktlös, utan pengar, utan association med statsmakten, utan någonting som egentligen kan skapa ett eget maktvälde, ett eget försvarssystem. Martyrerna, vittnena. Men hur är det då när kyrkan har makt? När kyrkan har en position? När kyrkan på olika sätt kan göra anspråk på vad ska vi säga, en egen sorts rättighet att både finnas och försvara sig? Ja, det är det ju så. Mot allt mänskligt förstånd. Att kyrkan växer som starkast när den är förföljd. Jag vet inte hur många gånger jag har läst i olika kristna sammanhang att tänk, denna församling växer trots att den är förföljd. Ja, det är kanske inte sant. Det kanske är tack vare. Därför att i en förföljelsesituation gallras för det första de bort ur sammanhanget som egentligen mer är där för att skaffa sig makt eller anseende eller på något sätt egna vinster och fördelar. Och de som är kvar, den reducerade skaran, har en angelägenhetsgrad, för de är det så angeläget att föra ut budskapet, att de också vill ta risken för en förföljelse. Och det är nu inte bara en fråga om mänsklig trovärdighet, det är inte bara en fråga om psykologi, utan vi ställs inför den svårbegripliga frågan att när Jesus hänger på sitt kors så vinner han en seger som inte kan vinnas med maktens medel. Och det går ju utanför vårt förstånd. Och det är inget märkvärdigt med det. Därför att vi måste räkna med att det finns saker som vi inte kan förstå i de här sammanhangen. Utan vi kan istället pröva med erfarenhet. Den som har lämnat sitt liv helt i Herrens hand kan veta att både att han finns och att det finns en kärlekens seger som Jesus vann och som kan påverka oss här och nu. Det är en fråga om att våga pröva. Och samtidigt så förkunnar nu Bibeln att vi som kristna är kallade att vinna seger på samma sätt som Jesus. Alltså under risken att förlora sitt liv. Man behöver inte alltid göra det. Men Paulus skriver så här i Romarbrevet 8:35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Eller vad? Nöd eller ångest? Nej, den finns där ändå. Och den påverkar en, tvingar en inte, men den bär en igenom. Och i allt detta, just i nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, fara eller svärd, så vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Och då förstår vi att när vi lever i ett sammanhang där det varken finns nöd eller hunger, eller förföljelse eller nakenhet, jag har ju lite kläder på mig, och inte någon fara eller något svärd, så blir segrarna mindre. Trovärdigheten är inte densamma och Guds andes kraft är inte heller densamma. Men vi är ändå kallade till att vara villiga att göra det offret. Det är ändå grunden för vårt vittnesbörd. När man vittnar och erbjuder människor, du kan få syndernas förlåtelse, du kan bli fri ifrån skuld, så är det ju många som ilsknar till och säger, vadå, jag har ingen skuld. Och så har man något med sitt erbjudande i själva verket skaffat sig en ovän. Det är ju liksom i den situationen som vi vittnar och talar. Hebreerbrevet har en märklig text om Jesus. Det står så här i 5:e kapitlet och 7:e versen. Medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till en evig frälsning för alla som lyder honom. Och han blev av Gud kallad överste präst, en sådan som Melkisedek. Ja, Jesus visste vad som väntade honom. Han hade ju kommit just för det här. Och den kraft som han utvecklade, som han förmedlade kanske jag ska säga under sin aktiva tid då han botade sjuka och uppväckte några döda och så vidare. Den hade ändå sin grund i hans beslutsamhet, hans vilja att också göra det offret för att vinna ditt och mitt hjärta. Och på det sättet står det att han lärde sig lydnad genom sitt lidande. Du vet, lydnad är ju inte hela världen om den består i att man knäpper med fingrarna. Det kan vem som helst göra. Men den lydnad som också kan kosta en livet, den är något annat. Och så är det ju i vår generositet i största allmänhet. Det är väldigt lätt gjort att man har ett hit men inte längre. Detta och detta kan jag bjuda på, men absolut inte det. Den som har fått kraften, för kraft behövs, Guds kärlekskraft, den som har fått möjligheten att också lämna sitt liv, den har ju inte längre något hit men inte längre, utan man har fått lära sig lydnad genom att lida, eller i sitt lidande. Och det blir alltså annandagens evangelium. Annars är ju annandag jul förknippat med rea. Annandags rea. Och ibland så har man en känsla av att kristenheten i Sverige har någon sorts annandags rea. Vi säljer ut evangeliet så billigt som möjligt för att åtminstone locka någon. Och jag känner ibland som att vi hade slutrea. Butiken ska upphöra. Var vänlig, kom hit och plundra gratis på vad vi har. Men så är det inte. Så kommer det inte att bli. Det finns en Gud i himlen också. Låt oss be. Herre, vi ber dig att vi skulle få en rätt syn på de här tingen. Att du hjälper oss att se klart. Att du inte kallar oss till någon sorts masochistisk självplågeri. Utan att det ju är så att sanningen många gånger kan väcka väldigt starka reaktioner. Och att vi får din kallelse att i all ödmjukhet och all lågmäldhet ändå peka på den sanning som kanske många inte vill höra. Ge oss den kärlek, Herre, som inte har någon gräns. Och som också kan göra att vi är villiga att lyda dig till det yttersta. Amen.